Da sitter vi her ja. Med deg.
Yes, hei. Vi har akkurat hørt Peter Roth her ha en veldig kul tech-talk på Sanden scene her sånn under Løyre Gitarfestival. Og vi så heldige at han takket ja til å ta en liten prat med oss.
Ja.
Så det absolutt. Setter jeg veldig pris på.
Ja da.
Takk. Vi kan jo starte litt sånn... jeg i hvert fall veldig interessert i å høre hvordan du kom inn i bransjen som gitartech. Hvor startet det for deg? Hva din historie?
Det startade med Yngve Malmsten får man säga. Att jag och Yngve var ju inte barndomskompisar men tonårskompisar. Så att vi träffades när han var 16 och jag 17. Och vi gillade varandra och så vi umgick så han började fråga mig om jag kunde göra ljud till honom, ställa in ljudet, front of house tekniker när han spelade på ungdomsgårdar och liknande.
Ja, som lydman.
Ja,
som,
precis. Aha. Och sen jag jobbade för en musikaffär 1982 och då skulle jag åka till New York och då ville Yngve att jag gick upp på några skivbolag och lämnade demotaper.
Ja.
Så då gick jag upp på Atlantic Records och CBS tror jag, Polygram. Så jag tror jag lämnade på 3-4 skivbolag och det var ju i första hand med Mike Varney och Yngve kom fram men att en del påstår att de här tejperna som jag lämnade började lägga lite ringar på vattnet. Jag vet inte om det stämmer eller inte. Men hur som helst så Yngve åkte iväg till USA 1983 och började spela med Steeler och sen med Alcatraz.
Mm, stämmer.
Och 1984 åkte jag på semester till USA och då repeterade Yngve för första soloplattan då, Rising Force. Mm. Så då bodde jag hemma hos Yngve en vecka och då var Jens Johansson där. Yngve spelade med Alcatraz fortfarande då. Men han, Barry Mobalov och Jens och han var i replokal och repade med Black Star, Far Beyond the Sun och alla de här låtarna. Och han frågade mig om det var någon låt som jag tyckte att han inte hade tagit med och då sa jag ja, du har inte tagit med Now Your Ships Are Burn. Det är en av dina bästa låtar.
Ja, ja det är ju dritfra låt.
Ja, så att då tog han med den. Jag vet inte om det var bara för att jag sa det men han frågade mig och jag gav den inputen. Han bara, ja just det.
Mm.
Sen blev det när han var i Sverige då hörde han alltid av sig och vi träffades, drack öl.
Ja, såklart. Som goda kompisar.
Ja, ja. Ja. Ja, men sen 1987 frågade han mig om jag ville komma över och jobba med honom. Och då åkte jag över i april 1987 och jobbade som gitarrtekniker.
Ja.
Så då bodde jag hemma hos Yngve och jobbade som gitarrtekniker. Men sen hade vi ju en bilolycka i juni det året där vi båda två blev skadade. Han låg i koma. Sen jag åkte hem till Sverige för att reparera mig själv i augusti. Men vi hördes, jag var över och hälsade på igen 88. Och sen 93 då frågade han mig igen om jag ville jobba med honom. Och då åkte jag över till Miami. Då hade han flyttat till Miami istället för Los Angeles. Så att från 93 till sommaren 98, då gjorde jag i princip allting som han gjorde.
Ja.
Japan, turnéer, USA, Europa. Så att då, ja. På den vägen kom jag in i branschen.
Ja, inte sant. Ja. Och hållit på att se en sån teknisk då om... Om gitarr och sånt på något har du gått till lära hos någon eller har
Nej.
Du allt har varit learn by doing?
Ja, precis.
Jag tycker kanske har du läst böcker om setup och sånt eller bara prövat dig fram?
Nej, det är pröva mig fram i och med att jag spelar gitarr själv och sen då jobbar i musikaffärer. ja. Då blev det att man lärde sig att justera gitarrer på, och Yngve lärde mig lite mera om just med svajet på stratan, så att det var liksom därigenom, och just det här med att vi var goda vänner, och han, det är det som jag pratade om lite grann på seminariet, att det är inte bara att vara en perfekt gitarrtekniker, man måste ha en bra psykologi, så att säga, att man har en
god relation.
God relation, precis.
Ja. Det är ju, man har ju med sig goda vänner i bandet, och så
ja,
då
precis.
Är det ju, ger ju mening att crewet också
ja.
Är goda vänner, och
man
tillbringar mycket tid tillsammans, så man måste ha god kemi och god.
Ja, men det det till exempel med svenska band nu åker jag med mycket med stiftelsen och Takida till exempel mycket i Sverige. Och det är också så här, det är goda vänner. Det är både crew och band. Man är väldigt goda vänner på turnén.
Mm.
Med Electric Boys, Conny Blom och jag, vi är bästa vänner. Så att det, där är det också. Och han är en fantastisk strata-spelare också.
Mm.
Han är, många säger att Conny är Sveriges Lenny Kravitz, som man säger.
Oh, ja. Kult.
Ja. Ja. Nej, men där är... Conny är också en strat player av rang. Det, vi har också den här gemensamma grejen med att man tycker om Richie Blackmore, Rory Gallagher, Tommy Bolin, Jeff Beck. Och det är liksom everything strat i princip.
Ikke sant?
Ja.
Så du har jobbat mycket på stratter.
Ja.
Det har man skönt.
Ja.
Det kanske är lite specialitet.
Ja, det får man väl säga är specialiteten. Men sen med... Takida, då jobbar jag med Gibson Explorer och ESP Eclipse i första hand.
Ja.
Med stiftelsen, då är det Gretsch, halvakustiska och Telecaster. Och med de två banden, då gör jag hela backlinen, då gör jag även trummor. Så att,
oh ja.
Då gör jag trummor, yes. Bas, keyboard och alla gitarrer.
Ja, ja. Yep. Ja, det visste jag inte. Du var rent gitartech, men då ja. Också backline-tech då.
Ja.
Rätt och slett.
Och det är likadant när jag är ute med Europe. Ibland blir jag anställd som stage right tech också, för att just det här med att de känner mig och då är det lätt för mig att gå in och jobba, och då kan det vara att jag gör keyboard, trummor och bas till exempel.
Ja.
Medan det vanligaste är att jag gör John Norum då på gitarr, och då på de låtarna som Joey spelar gitarr. Han brukar spela en eller två akustiska och en eller två elgitarr.
Inte sant. Och så en strattspiller. Många stratter, men han har också spelat på mycket forskjelliga upp igenom. Så vet jag förstår.
John Norum.
Ja.
Han
hans main sånt, kanske.
Hans main-gitarr nu för tiden, som man ofta gör på alla final låtar från Final Countdown. Det är en 72-reissue från Japan som man har ett Callahan-stall på och Demarcio FS1-mickar på.
Mm.
Men det är hans main-gitarr, så att säga. Men sen så är det till exempel Last Look at Eden, då kör han Flying V. När de kör Superstitious kör han Les Paul. Så att han kör...
Forskjellige sounds och sånt för forskjellige låter, som er vanlig for så store band.
Yep.
Gjenskape de kule studiolydene og alt sånt.
Ja.
Skreddersyd for hver låt.
Men han, Norum har en ganske simpel setup når det kommer til effekter og sånt i alle fall. Han har sin Marshall som han tycker om. Han har antingen en Boss Distortion Vintage eller en distortion.
Ja, goda gamla DS1.
DS1, ja. Antingen har han den gamla Japan-modellen. Han köpte den nya Wasacraft som han tycker är väldigt bra också.
Ja.
Så den använder han, eller en Maxon Sonic Distortion.
Mm.
Och när vi var ute nu sist, då körde han på en Dimebag Wawa.
Ja.
Och sen MXR Analog Chorus. Och MXR Dunlop Echoplex Echo.
Kult. Så att det är väldigt, väldigt fint. Väldigt bra farging av lyden och sånt också på det.
Ja, men precis. Mm. Så att, och då ligger Echoplexen ligger i effektloop då. Då.
Ja.
Mm. Och de andra ligger före.
Yes. Och det är inte så väldigt mycket mer än det.
Nej, och han använder alltid kabel, aldrig wireless.
Mm. Ja, yes.
Mm. Old school.
Yep.
Mm.
Ja. Men det funkar ju väldigt bra, uppenbart.
Ja, ja, absolut.
Man trenger inte nödvändigtvis alltid att hänga med på den nyaste teknologin. Och...
Absolut inte.
Eller att dra med sig ett svärt kördeskap av ett rack ja, på turné. Liksom. Kult då, ja.
Ja, men det är likadant med när man tittar på Jeff Beck eller Richard Blackmore. De kör ju fortfarande med kabel, Dora eller Jeff Beck, så länge han körde. Mm.
Ja.
Ja. Så det var ju aldrig wireless heller.
Mm. Och du har täckit för Jeff Beck och
så? Nej, det har jag tyvärr inte. Det hade jag önskat.
Men Richard Blackmore har du täckit för?
Jag har spelat in honom, jobbat som studiotekniker, inspelningstekniker.
Ah, kult.
Ja, det gjorde jag 98 och 99 på Blackmore's Night Under a Violet Moon. Mm. Och då fick jag också spela bas på två låtar, på titelspåret samt på en ja. Rainbow cover.
Så kult.
Yep.
Gøy. Det ska vi lite på definitivt. Ja, det är kult. Richard Blackmore är gammal favorit för heimen.
Ja. Mm. Nej, men det var otroligt. Ja, så det var Jeff Beck var nog första gitarridolen som jag hörde 1969, men sen när Deep Purple in Rock kom 1970, då blev jag frälst. Yeah. I saw the light. Nej, men då att höra Speed King, det var bara wow.
Mm.
Men sen har man ju och det specifikt under 70-talet så var det mycket Richard Blackmore, men sen kom Jeff Beck tillbaks igen med Blow by Blow och Wired och mycket annat. Och
stämmer.
På senare år så tycker jag att där är det Jeff Beck är den gitarristen som bara har utvecklats och blivit bättre hela tiden av alla gitarrister på marknaden, tycker jag.
Han har utvecklat sig mycket och droppat plekter. Jag har så otroligt många ting och stilmässigt. Och jag fick heldigvis sett han då han spelade i Oslo nå för inte så väldigt länge sedan då med Johnny Depp.
Ja, precis. Ja. Jag såg den turnén i Stockholm då också i juni.
Det var fantastiskt bra.
Ja.
Det var så otroligt kul och det är så mycket han gör med bara henne.
Ja, ja, exakt.
Då snackar man om att bruka Stratocaster till liksom ja, och liksom med
volymkontroll, tonkontroll, tremolo,
ja, pinch harmonics, allt möjligt feedback till dem och ja, men det är jättekult.
Jeff Beck känns som en sån gitarrist. Han kanske satte på en pedal eller någonting. Han hade sitt pedalbord far stage right liksom. Men så gick han till mitten på scenen och fick alla de här ljuden ur sin strat utan att gå och ändra någonting på pedalerna. Mm. Utan han ställde in någonting till att börja med innan låten och sen var det bara volym och ton och feeling.
Kult.
Fantastisk gitarrist.
Ja. Det är ju, ja, herregud, hur många olika måter man kan liksom bara göra med en ting med en stratt liksom.
Yep.
Du har, ja, vi snackade allerede om Malmsten som gör sina ting självklart, men fortsatt då på samma, det är stratt liksom.
Yep.
Vitt väldigt olika satt upp stratokasser självklart. Ja. Richard Blackmore och Jeff Beck. Ja.
Mm.
Men hvis jag inte husker fel, alltså mycket inspiration från Yngwie kommer ju från Richard Blackmore.
Absolut. Richard Blackmore,
skaloperte fretboard och allt det grejerna där, ja.
Ja, precis. Mm. Yngwes scallops är djupare än de som Richie har. Richie är lite mer shallow, inte lika djupa som Yngwie har.
Stämmer. Mm. Var det på grund av Blackmore att han började med diskaloperingen?
Han själv säger att det var en luta han såg det på. Jag tror att båda två spelade nog roll.
Ja.
Men det är kanske bättre för storyn att säga att det var en luta.
Mm. Och det har han, ja, ingen har spelat säkert på det, vet du hur länge han har hållit på
ja,
med det?
Sen sent 70-tal.
Och det är så pass stil,
ja? Ja, ja.
Yes. Mm.
Ja, men då hade man, Rich gjorde ju det även på sin 335 på 60-talet. Då hade han scallop på den.
Yeah.
Du har... jag tror att Larry Carlton har kört lite scallop.
Oj.
Om jag minns rätt. Och, eller om det var Larry Coryell. Det är någon sån här lite mer jazz fusion-gitarrist som också har kört med Scallop Neck.
Ja.
Och sen så är det ju flera andra som har börjat med det, till exempel Steve Vai hade ju det ett tag ovanför 12:e bandet.
Ja, det lyses det, stämmer, ja. Stämmer. Men sån rent för exempel på digitalen, du får ju, kan ju få extremt bred vibrato och bara helt, ja, det är ju ingen friktion, ingenting som håller igen.
Exakt.
Hur då är det, hållt upp sig, märker du att bonden slites fortare på såna typer gitarrer eller inte, eller det kanske lite mer sån spillestil
oavsett? Det tycker jag inte var ett problem alls.
Nej.
Yngve gillade ju då, åtminstone när jag jobbade med honom, då var det då Scallop Neck och de högsta Dunlop-banden som var Dunlop 6000, 1,47 mm. Så att han, strängen skulle aldrig röra greppbrädan, utan man kan göra, förutom att böja upp och ner på strängen, så är det att man kan ju trycka lite bara.
Så, ja, gör det surt, det är att det tryckfart. Mm.
Och där finns det ju en del gitarrister som är vana vid vintageband. De trycker ju ofta, en del trycker hårt, och när de spelar på en som har antingen höga band eller Scallop Neck, då blir ackorden sura.
Ja, inte sant.
Ja.
Det hade varit spännande att prøve å teste ett sånt setup, för det är såna märka bara fra på en kassegitarr, den ene Martin-gitarren jeg har, når jeg gikk fra 12 til 11.
Ja.
For å bare få det litt mykere, så likte jeg tonen i det litt grann bedre. Men da var det sånn, da klemte jeg akkordene sure den første uka, liksom bare ren vane. Men Yngvi spiller jo også på veldig lette strenger.
Ja,
08. Og skalopert. Så jeg tenker at hvis en vanlig person tar tak i dette her, så...
Och det är 08 och sen stämt i S, så det blir som 007.
Ja. Det måste vara ganska sån såpeglatt.
Ja, men man har väldigt fin
lätt touch.
Ja, ja.
Lätt touch.
Ja. Nej, men att det är han har ju en accurate spelstil, en precis spelstil så där, men det är likadant John Norum, Conor Blom, de har också höga band, men inte scallop då. Men just det här med att få ett grepp om strängen. John Norum har väldigt hög stränghöjd om man jämför med många gitarrister. Så de får ett bra grepp om strängen och en bra ton. Många gitarrister vill ju ha så låg stränghöjd som möjligt, men det blir inte alltid så bra ton på det.
Nej.
Nej.
Så hvis man också spelar hårt, så kan det väl bli mycket skurring och sånt
precis.
Också. Man trenger litt høyde på det.
Ja.
For jeg er personlig, så er jeg glad i å ha lav action.
Ja.
Og ha strengene litt nærme. Men da blir det blir jo en helt annen tone. Det klart å gjøre det.
Jeg mener, självklart er det jo så at mange gitarrister, de har sin spelstil. Har man liksom et litt hårt anslag, men det er som Yngve, det er hårt, men det er samtidigt finspel på något sätt.
Känner,
så att väldigt accurate som sagt var.
Finns väl lika många olika spelstilar som det finns gitarrister.
Ja.
Och setuper till alla
sammanhang. Ja, precis.
Alla har sina preferenser och sina stilar och tekniker och
jag har en bekant har prövat att spela på John Petrucci's gitarrer.
Mm.
Och där är det så låg action, så att när han spelar på det, då skorrar det hela tiden.
Ja.
Så att det är matter of taste.
Ja. Mm. Håll på att säga sån, kommer jag bli plötsligt lite nyskärre av artister du har jobbat med upp igenom. Kan du huska vem som på en måte har kanske varit det mest krävande eller mest sån utfordrande eller vanskliga jobben sån sett att göra?
Inte krävande som person, men krävande.
Nej, bara själva utfordringen liksom, utstyr som man ska jobba med.
Ja, men jag
har säkert gjort så pass mycket att det blir
efter att ha jobbat med Yngve, så då man liksom och man har det har liksom funnits en vad ska man säga, engelska, mutual respect mellan artisten och mig.
Ja.
Så att de har litat på vad jag gör, och jag har ju då kollat på jag har tittat på hur de har spelat och hur de känner på sitt instrument, och har de varit nöjda med det, så fortsätter jag behålla det på det sättet. Ja. Och i annat fall kan jag komma med lite förslag och antingen blir det ett ja eller ett nej, men då har man försökt i alla fall.
Mm. Husker du, eller ja, du bytte väl kanske inte sån, eller byter du ofta mellan olika artister, eller är du ute för exempel ett år eller ett halvår med olika?
Just nu när jag jobbade då med Yngve mellan 93 till 98, då var ju Yngve min huvudsak.
Ja.
Och när jag gjorde Prince och Leslie West, då var det då i, när vi hade break. Yngve och Leslie West hade samma management, så att hans manager satte mig då på jobb med Leslie när det inte var någonting med Yngve att göra.
Mm.
Och Prince var ju ett gig som kom upp när jag ändå var i Miami, så det tog jag då också. Och så var det några andra lite mindre artister jag jobbade med också så där. Men att här hemma i Sverige då, så har det ju varit att jag har haft ett vanligt jobb i musikaffär och sålt gitarrer och justerat gitarrer. Och då när jag har fått förfrågan, då kan jag lite grann välja de artisterna jag vill jobba med.
Ja, inte sant?
Ja.
Lyxus.
Så att jag behöver inte ta vilken artist som helst, utan man,
nej, det
här är intressant, eller den här artisten kommer jag överens med, så att
ja.
Det har varit en fördel med att ha ett vanligt jobb också.
Ja, inte sant? Självklart.
Men det var jag flyttade hem till Sverige 2000 och sen 2005 så var det då Conny Blom som frågade mig, då spelade han med Hanoi Rocks mellan 2005, han spelade mellan 2004 till 2009, och då behövde de en tekniker. Då spelade Andy Christel, som spelar bas med Electric Boys också, han spelade också bas med Hanoi Rocks, och Conny spelade gitarr tillsammans med Andy McCoy. Och då frågade Conny om jag kunde göra Connys grejer och Andy Christels bas då. Så då åkte jag med dem till och från, men ganska mycket fram till 2009 då. Och då la Hanoi Rocks ner, och då återförenades Electric Boys efter att ha splittrats upp 1994 tror jag det var. De splittrades.
Kult.
Och sen på grund av att jag gjorde det, då frågade Backyard Babies mig, och då åkte jag med Backyard Babies. Och Backyard Babies hade samma management som Takida. Då fick jag förfrågan om att åka med Takida. Och det är word by mouth.
Ja, ikke sant? Det blir jo sånn. Om man flink og jobber med store folk, så begynner jo artister seg imellom å snakke, anbefale. Og,
ja, så,
men vet, hvem blir den neste på en måte?
Hvem neste? Ne?
Hun
det synes det er
veldig spennende.
Du nevnte så vidt Prince.
Ja.
Vi kan jo ikke gå herfra uten å snakke litt mer om Prince.
Ja, ok.
Hvordan,
stort navn, ja.
Ja, stort navn.
Ja.
Hvordan fikk du den jobben?
När jag bodde då i Miami, och största studion i Miami är Criteria Studios, där Allman Brothers och även Eric Clapton, Eagles, Cross, alla artister i princip har spelat in där. Och även en säljare av professional gear som heter Harris Audio. Båda de två hade rekommenderat mig när Prince hade frågat efter gitarrtekniker. Och då ringde de mig, och jag tackade nej först, för att vi hade annat arbete med Yngve att göra för Young Guitar Magazine i Japan, men att sen visade det sig att det är framflyttat en dag, och då tackade jag ja. Och åkte ner till Prince hade en klubb som hette Glam Slam, en i Miami och en i Minneapolis, och han spelade in videos på dagarna i den i Miami då för The Gold Experience, eller Gold tror jag bara plattan hette. Och sen på kvällen så gjorde han show, så att då var jag där för soundcheck på dagen och gick igenom saker med honom, och Som jag nämnde på seminariet så blev jag tillsagd av production manager att titta inte Prince i ögonen, du måste kalla honom sir eller boss. Men självklart tittar man någon i ögonen när man pratar med dem, så att man har en, ser att man har en bra kontakt, och Prince verkade tycka om det, så att det där var ju ibland saker och ting som folk säger helt enkelt, för att de tror att du får inte ta ett bonda med artisten. Men
bare behandle det som vanlig menneske.
Ja, precis.
Og selvfølgelig når man skal jobbe på instrumentene til en musiker, så har man jo allerede sånn sett et,
ja,
det blir jo et nært bond allikevel, så hvorfor ikke komme ned på et menneskelig nivå også? Men det var jo sikkert ment sånn, det man pleier å si til de fleste som skal hende seg til han. Men så hyggelig.
Ja, for jeg frågade Prince då hur han ville ha gitarrerna set up, och det var ju självklart att det spelar rent och bra. Så frågade jag honom, ska jag byta strängar? Nej, jag gillar när strängarna är lite gamla, sa han. Så att jag bytte inte strängar. Jag tror jag bytte strängar på en gitarr för gig nummer två jag gjorde där.
Mm.
Men han hade ju sin Telecaster av det här japanska märket som jag inte kommer ihåg vad det var, och två design-gitarrer varav hornen hade gått av, så de var tejpade med genomskinlig packtejp. Och sen hade han en Warwick-bas som han körde genom två 412-lådor. Och han hade en setup där han hade i princip alla Boss-pedaler som var sålda fram till då 1995 hade han i en setup tillsammans med Boss hade tidigt ett switching-system, men att alla Boss-pedaler du kan tänka, det var alltså fyra rader med Boss-pedaler.
Wow.
Plus att han hade Soldano förstärkare i rack och några Zoom 9002 eller om de hette 9000 rack-effekter också. Så att, ja, han hade mycket grejer.
Jag vet inte helt varför, men jo, det kan ju ge mening, för att på platen och sånt är väldigt mycket sån experimentella lyder och väldigt sån sonisk kreativ egentligen, sån sett i produktionen, så jag blir inte överraskad över att höra att han hade mycket effekter, men och nästan ha sån, jag ser för mig nästan att det kunde varit som du kunde ha ställt upp på ett museum alla basspedalerna, att det blir så otroligt stort liksom.
Ja. Nej, men att det var kul, han körde på Ernie Ball 09 set.
Ja. Mm. Spelade lätt. Ja.
Och det är likadant när jag jobbade med Michael Schenker. Han körde med Ernie Ball 09, standardstämning. Leslie West körde på 09-set. Richie Blackmore jobbade inte som tekniker, men jag hjälpte honom lite grann med gitarr. Och han hade lite mixset 010-42.
Ja.
Mm. Yngve körde 08-46.
Mm.
Men just att 8, 11, 14... 22, 32, 42 tror jag det var.
Mm.
Så att, och sen Yngve hade då ett halvt stepp ner, så att i S istället för E. I
flat. Det stämmer. Ja, och sån valt på att se, för i och med att du jobbar på Strat-type gitarr och sånt, då har du ju säkert varit också bort i allt möjligt art av andra vibbsystemer, alltså som Floyd Rose och Kaller och PRS sina tremolosystem och sånt kanske.
Ja, PRS tycker jag fungerar bra, för de, deras huvud är ju korrekt, att strängarna löper rakt fram.
Mm, i motsättning till Gibson på en kämpeskarpe vinkel och sånt.
Om man är Gibson, då är man tvungen, jag menar, antingen får man ha ett Bigsby och bara göra lite Hawaii-svaj, eller så får man ha ett Floyd Rose som Alex Lifeson och Neil Sean till exempel. Mm. Så det, men jag personligen tycker bäst om Fender-svajen.
Mm. Mm. Det sägs ju sån, jag är för så vitt enig i det, att när det har blivit satt upp riktigt, då funkar det väldigt bra.
Ja, precis.
Men det var egentligen sån, har ju sett såna gamla bilder från sån Fender-instruktioner med tegninger och sånt, hur de anbefaler hur högt liksom själva bridgen ska ligga över kroppen. Mm. allt det där eventuellt vad man kan göra med fjärren och sånt för att få ting till att bli riktigt och ja.
Ja men det är
hvis det ikke satt opp riktig så går det jo veldig fort ut av tiden liksom. Men det kan jo komme av mange ting også fra nøtten og ja, men, oversadlen og,
ja. Som er Yngve og som även mange, det finns ju väldigt mycket grafitsubstitut idag som mm. att lägga i sadeln i nøtten som med Yngve så använder vi en grafitgel och la in på varje sträng i natten och John Norum då använder vi Big Bands Nutsauce
ja. Mm. Ja,
och Music Nomad har någon variant där och likadant Dunlop har också någon silikonbaserad variant och det hjälper ju för att strängarna ska glida lite bättre
mm. Men huvudsakligen det är bein du föredrar att bruka som på oversadler liksom med vanlig strattsetupper eller
ja ja men det bara där på sadeln ibland även under string tree så där att man lägger någonting men ja. Sen att man stämmer från tunna till tjocka hela tiden så att man stämmer uppåt hela tiden så att man inte går tjock till tunn det är liksom antingen är det bara någonting som funkar för mig eller någonting ja, sånt ja. Men det är en sån grej som Yngve lärde mig tidigt liksom att det här gör han för att få det att stämma. Och ja. Det var så jag gjorde så från man stämmer alltid tunna till tjocka liksom. Mm. Yes. Och försöker ha en lite floating bridge så att man kan dra lite ett halvt till ett uppåt och sen så mycket neråt. Japp.
Mm. Mm. Yep.
Okay. Yep.
Da tror jeg det betyr at vi må avslutte igjen og begynner ja. Å spille musikk her.
Jeg vet åpenbart at du, selvfølgelig med alle dine år på veien og sånt, har jo ekstremt mange historier og kule ting å fortelle. Så
det får vi ta ved en annen tilfelle da.
Veldig heldig som fikk høre litt av det i hvert fall, men igjen, tusen takk til Peter her. Takk for at du stilte opp.
Takk, takk. Det
er hyggelig prat. Takk. Så skal vi fortsette videre og se hva mer festivalen har å by på. Snakkes. Ha det.